Nu sitter jag hemma hos Malte Andersson som en gång i tiden var verksam som synkonsulent inom Värmlands läns blindförening. Och idag har du uppnått den aktningsvärda åldern av 84 år, stämmer det?
Jo, ja. Tråkigt nog.
Ja. Och du har snart ett jubileum till.
Ja, om du menar
61 år.
Från den dagen jag blev blind.
Ja.
Jag var ju genom en sprängningsolycka 1958, 18 september.
Ja, jag tänkte vi skulle ta börja från början. Vart är du född? Var kommer du ifrån ursprungligen?
Utanför Mariestad. Leksbergs församling heter det.
Och där gick du i skola?
Nej. Där föddes jag bara.
Jaha, var hamnade
du? Sen bodde vi i Mariestad i mellan 40 och 41. Sen flyttade vi 13 kilometer norr om Mariestad till ett ställe som heter Örvalsbro. Hör till Harslörs församling. Och där gick jag i skola sen. I Örvalsbro.
Och du utbildade dig till något yrke?
Nej. Det var ju bara folkskola. 7 år i folkskola. Det var 6 år på den tiden. Men jag var första årskursen som fick gå 7 år.
Ja, och du slutade skolan då någonstans? Vilket år slutade du?
Ja, säg det.
Där kommer du
till. Jag började ju när jag var som 7-åring. Och så gick jag 7 år. Jag blev 14 år då.
Ja.
Ja, när jag slutade.
Var det direkt ut i arbetslivet då, eller?
Ja, min far hade ett litet jordbruk, så det var jag med till jag var 18 år. Sen började jag på pappersbruket tid då. Innan jag började i Berg och Bergskröss.
Och då var det Bergskrosseriet som...
Asfaltkokeri. Ja. Nej, den här skadan som blev alltså... Sprängolyckan, det var på vägbygge.
Hur gick det till?
Vägfirma var ju en Kasper Höglund. Jag vet inte om den firma finns kvar idag längre, men... De hade asfaltkokeri utanför Mariestad. Till Eskikär heter det, någon mil söder om Mariestad. Men sen när jag byggde vägen utanför Mariestad, då var det ju G6an. Där hände det här. Vi hade stubintändning på skuttarna. Vi hade en 56 skutt laddade och tände på 2 man. När jag byggde mig tände jag så small jag som var in till. Så jag fick rätt i ansiktet.
Vad fick olyckan för följder för dig mer än att...
Att jag blev blind.
Ja, det var bara synen, inga andra skador som...
Jo, jag var lite trasig i hela ansiktet och min höger näve var lite trasad också. Och lite märke, lite här och var på kroppen.
Och då... Var det kört? Så från den dagen så är det proteser som gäller?
Ja, det var det ju inte i början. Utan
vad hände efter olyckan om du berättar historien?
Jag hamnade från Mariestad så blev jag körd till Falköping. Där var ögonsjukhus på den tiden. Så det var ju ambulanstransport dit direkt. Och där låg jag i... Var det 4 veckor för mig jag var på sjukhuset. Så blev jag hemskickad då. Och på återbesök 2 veckor efter. Och då blev jag friskskriven. Vilket gjorde att sjukpenningen blev indragen.
Det är som idag.
Ja, det kanske på ett vis. Så då var det ju... Lite dåligt.
Vad gjorde du då?
Jag satt hemma. men jag hade ju ingen jobb eller kunde göra något direkt då. Som nyblind.
Vad tänkte du själv om
två
livet?
Två barn. Ja, jag trodde ju att det var kört.
Ja.
Men det visade sig att det var det ju inte. Nu bodde vi ut på landsbygden så att jag fick en träpinne. Och svärföräldrar bodde inte så långt ifrån. De hade jordbruk och vi köpte mjölk där. Så dit gick jag på kvällarna och hämtade mjölk.
Ja, du sa att du hade två barn och det innebär att du träffas av Kristina som du varit gift med i alla dessa år.
Ja,
jag har levt ihop.
Kristina och jag träffas 1953 och vi gifte oss 56 och det hände ju 58. Då hade vi två barn. Sen blev det en till.
Det måste jag ha ställt ganska höga krav på framförallt Kristina då när du varit helt utslagen kan man
helt,
säga.
Helt klart.
Och ni har klarat av de här påfrestningarna?
Jo, tydligen.
Ja, det får man ju säga. Ni har ju hållit ihop. Hon sitter vid bordet här också kan jag säga att till er som lyssnar.
Det är ju bara 66 år nu så att vi känner varandra ganska väl.
Hur gick du vidare sen då? Du har varit utan jobb, utan
ja,
sjukersättning och allting.
Helt naturligt så blev det ju så. Så det var lite dåligt med ekonomin i början. Nu samlar ju folk en del pengar så att du fick en del. Och sen fick jag låna ut av kommun en tusenlapp.
Men den
skulle jag ha tillbaka igen. Så att,
ja, jag hade Kristina jobbat.
Nej, hon hade ju barna. För jag menar, barna födde 55 och 57 och det här var 58. Det gick ju inte att släppa själva utan det var tynget. Sen 59, augusti 59, ja, då köpte vi förresten tidigare på 59 så köpte vi hus i Gullspång. Vi bodde ju annars utanför Mariestad på ett bondställe som vi hyrde. Men då köpte vi hus i Gullspång och så i augusti 59 började jag på skolan nere i Kristinehamn.
Men hur kan man köpa hus om man inga pengar har?
Priserna var inte sådana som idag. Det huset vi köpte där, vad blir det, 50... När köpte 59. 59 och köpte vi huset. Då gav vi för ett enplanshus var det ju fasadtegel. Tomten var inte när gjort med. Och övervåningen var inte inredd. Den där gjorde vi under tiden sen. Men då gav vi 54 000 för huset. Det var inte svårt att få lån.
Nej.
Så det gick väl bra.
Och sen vart det blev skolan i Kristinehamn?
Sen augusti började jag på skolan här i Kristinehamn. På en anpassningskurs. Och gick fram till jul. Sen slutade jag där.
Så det var den rehabilitering du fick?
Ja, då.
Vad fick du
då? Då blev jag, ja, det var ju läsa maskinskrivning, blindskrift och orienteringen överhuvudtaget. Alltså, för det var ju det mest väsentliga tyckte jag nog. Att kunna lära sig och ta sig fram utan att krångla.
Och blindskrift han och lärare på ett halvår alltså?
Ja, det provat en del på förut också. För att den som var konsulent i Västergötland, Axel Karlsson, han hade ju med sig, när han hälsade på, så hade han ju med sig alfabet då. Och så här så att jag kunde träna lite på.
När fick du kontakt med Axel Karlsson?
Mascha låg på sjukhuset i Falköping. Så kom han och en arbetsvårdare och hälsade på.
Vad hade han att erbjuda då?
Blindskolan i Kristinehamn.
Ja, så julen då, 59, då var du klar på Landaskolan,
ja,
Blindskolan heter det ju då.
Klar kan man inte säga, men jag lovade jobb i Gullspång. Ja, jag skulle köra en spikmaskin och spika trälådor till smältverket där de skickade malm och sådana här järntackor och sånt ut, men det han som ägde det var för att jag får börja där. För rektorn på blindskolan var nere och tittade på det där, det skulle gå bra att jag skulle köra det där. Men
var det Tegström redan då?
Ja, Tegström, ja. Och då? Han hade ju börjat långt tidigare, alltså innan anpassningskurserna började, så var ju Tegström i Kristinehamn.
Så började du på den där fabriken då, eller?
Nej, jag fick inte komma dit för verkmästaren. Han stoppat. Men ja, sen fick jag lite annat jobb, hemjobb. Då satt jag med en sån där drillbörrmaskin som jag vevade för hand. Och bara gänga upp hålen i vägguttag. Porslinna i vägguttagen.
Ja, ja. Aha.
Så det hade jag en tid alltså. Men sen det blev inte så lång tid, utan det 63 sen var jag tillbaka till Kristinehamn på skolan.
Så det var, du bara vägguttag i 4 år alltså?
Nej, det,
ja, 3 år,
det var nog bara 1 år ungefär.
Ja, så vart arbetslös igen då?
Ja, men den hade ju tomta och huset. Vi inredde ju överordningarna.
Jag är lite förvånad när jag hör det här du pratar om. Tomta, huset, barn och alltihop. Du var ju faktiskt nyblind.
Jo, jo. Men jag har aldrig varit försiktig. Utan jag har försökt. Och jag vet, en liten sån där grej, för grannen satte upp ett trästaket med såna här spjärder. Och vi skulle måla vår sida då, emot oss, och grannen målade sin sida. Kristina målade då med, ja, en stor pensel på platssidorna, och så hade en liten och målade kanterna med då. Och så skulle jag hålla den där stora penseln då med så bytte. Men så började jag på att dra med pensel på brea. Det gick ju jättefint. Och ja, oljefärgen kändes ju hur bra som helst. Så sen drog det ju igång.
Sen var det kört?
Ja. Så att sen har jag gjort det mesta här i livet.
Ja, men det var Kristinehamn 62, sa du igen.
63.
63. Vad hände då?
Ja, nu förbättrar ju det här med orientering och marinskrivning och blindskriften. Lite matlagning och sånt. Sen gick jag ju då en kurs på Stora Sköndal i Farsta. 3 månader. Det var en förberedande kurs för socionomutbildning. Den hade ju bara 7 år i förskola, så det var inte så enkelt precis. Men nu var så körde jag igenom den där kursen. Och när jag kom tillbaka därifrån så var ju min företrädare nere i Värmland. Var ju diabetiker. Hamnade på sjukhus och dog.
Vad hette han?
Allan Larsson hette han. Så, jag
var, så han var konsulent i Värmland?
Han var konsulent.
Första konsulenten i Värmland.
Ja. Och då ringde Sture Wiklund och undrade om inte jag kunde komma och prata i telefon i alla fall och lägga om verksamheten lite medan han låg på sjukhus. Så det är klart att jag tog chansen.
Det var borta på Spelmansgatan 45 år, va?
Nej,
i källaren på Spelmansgatan var det.
källaren. Ja,
det Sture bodde.
Ja, just det, källarvåningen där. Det heter det Västra Staketgatan.
Ja, det heter det då, ja.
Ja.
Idag är adressen Spelmansgatan.
Nej, Spelmansgatan fanns också, men det var Västra, Västra idag, Ringvägen.
Är idag det? Har du den adressen för Väst...
Jag tror det är Västra Ringvägen.
Ja, det är just, no, vi vet ju vad det är i alla fall. Det är vilka hus vi pratar om.
Jo, för det var ju i källaren alltså där. Så, att...
så det, du började då 60...
64. Och där blev jag kvar.
Hur såg konsulentverksamheten ut då? Vad innebar ditt jobb?
Ta kontakt med personer med synskador. Åka hem och försöka få dem igång och visa lite hjälpmedel. Då var det inte hjälpmedel fria heller, utan då fick en del hjälpmedel genom synskadeorganisation som käppar och lite sånt där kunde lämna ut. Sen 65 blev det ju fria hjälpmedel för att, och sen fick jag ordinationsrätt för att det började med att vara ju läkare, överläkare och så distriktssköterskor som hade ordinationsrätt på hjälpmedel. Men läkarna läste väl på det där. Så att överläkaren, ögon i Karlstad, fixade så jag fick ordinationsrätt.
Men du var anställd utav det blindas förening?
Jag var, jag var det blindas förening. Ja, de bytte ju sen då till Synskadades Riksförbund. Men de var jag anställd då.
Jobbar du ensam då eller brydde det länge innan? Jag vet att Kristina var ju sekreterare.
Till början med så var jag ensam. Men jag vet att jag har ett helt län, det är alltså stort Värmland. Så att det, jag åkte en del, tog kanske tåg och buss.
Och det
så fick jag åka taxi då i stan. Ja, det gick ju inte, det höll ju inte i längden, utan man var ju tvungen att se till då. Kristina hade inte körkort, jag fick ta då. Så vi köpte bil då. Sen var hon med alltså fram, så körde och var med och läste och skrev en del fram till 69. Då sa jag stopp. Utan, då blev det att Synskadades Riksförbund var med till landstinget och fick anslag till Kristinas lön.
Ja, det var ju fortfarande det blindas förening då.
Ja, det kanske det heter fortfarande.
Det var det inte SRF från 77.
Det var så bara länge.
Ja.
Ja. Ser det jag glömska jag.
Men den här källaren där borta på Staketgatan, ja, där med Spelmansgatan, hur du säger.
Ja.
Där var ni kvar fram till 73.
Ja, du bara ett rum där först.
Ja.
Men sen fick vi en annan lägenhet, så hade vi tre rum. Så hade jag och Sture hade ett rum ihop och sen hade vi ju taltidningskopieringen i ett rum. Så att vi hade tre rum där i källaren. Men sen flyttade vi ju därifrån till Tegerslaggatan då.
Ja, det var 73 eller var det 74?
Flyttade. Ja, något sånt. Ja, sen flyttade vi därifrån. Flyttade utifrån länsförbundet då.
När tog
till Järnvägsgatan.
När hade tog landstinget över ansvaret för din verksamhet?
1980. Då blev vi landstingsanställda.
Och det var då ni flyttade bort till Järnvägsgatan?
Det hade vi redan gjort.
Hade ni gjort det redan?
Ja, det hade vi gjort redan.
Hur var det för skillnad för er att jobba med landstinget?
Vi kunde äta på sjukhusen.
Ja, var det personalförmåner?
Annars så, nej, jag fick ju köpa matkuponger. Men då kunde jag säga att överallt i hela länet, så att det utnyttjar vi ju i så stor utsträckning som möjligt när vi var ute på jobb. Vi körde ju 2 dagar i veckan ungefär som vi gjorde hembesök.
Hur många hann ni med att besöka på de här 2 dagarna?
Ja, 4-5 om dagen.
Och det har varit många mil?
Ja, vi körde ungefär 4000 mil i om året. Cirka.
Det är ganska långt.
Jo, det var väl långa dagar också. Men det är klart, startar ni Kristnamn och så på ett hölje så där upp igenom, det är ju en 25-30 mil.
Jag funderar lite på det här, om man går tillbaka till 60-talet när du fortfarande var ensam.
Ja, det var bara ett år alltså, ja. Egentligen.
Men hur som helst, hur fick du tag på de här synskadade människorna? Hur hittade ni då?
Det var ju, jag får säga, skvallervägen. Sen började vi ju på med, och när det blev fria hjälpmedel så blev det att den fick en väldigt fin kontakt med ögonläkarna. Så vi gjorde i ordning ett formulär som vi lämnade till alla ögonavdelningar. Karlstad och Säffle och Arvika och Sunne. Så att när de fick in någon synskada som de tyckte vi behövde ha kontakt med, så fyllde de i det där pappret med deras synstatus och sånt där, så att vi kunde ta kontakt då. Så vi hade ett otroligt fint samarbete med ögonläkarna.
På den tiden var det ju, då kunde man inte bli medlem i föreningen om man såg mer än 0,1.
Det var till början med, så var det där, men det ändrade sig, så att gick nog mer på ledsyn kanske.
Ni var lite mer generösa.
Och sen på lässvårigheter gick vi nog ett hårt på. Men sen blir ju det klart att ju mer kontakten hade med folk, så de talade ju om för ögonläkarna att de hade fått ett bra samarbete med oss. Mm. Och då fick vi ju allt mer och mer. Så vi fick ju jättemycket uppgifter ifrån ögonläkarna.
De här som du mötte, såg de dig som en representant för De Blindas Förening, eller såg de dig som en representant för landstinget?
Nej, det var nog för Blindas Förening i stort sett.
Ja, för det som hände när du slutade, skulle man kunna säga.
Ja.
I mitten på 80-talet.
58, eller 88.
Då försvann ju, jag minns ju personligen att vi hade, när jag lämnade distriktet, när jag jobbade där, då hade vi 760 medlemmar.
Ja.
Idag är det 240.
I länet.
I länet.
När jag började, då var det 240 kända i Värmland. Och när vi slutade 88, då var det nära 3000 som vi kände.
Mm. Idag är siffran 2500. Mm.
Ja, det blir ju det här med syncentralens tillkomst. Så blir ju det hårdare med sekretessen, eller om det var att de skulle hålla på sitt, så att då lämnas det ju inte ut.
Det är ju sekretessen som har ställt till det.
Ja.
Sverige.
Vi var ju alltid med på syncentralen på deras möte. Det var ju en gång i veckan vi hade möte på syncentralen, var inte så, Kristina? Ja.
Ja, du har nog jobbat några år parallellt med syncentralen. Ja. Det kom ju till under dina sista
år. Syncentralen kom väl till i slutet 70.
Ja.
För det var ju egentligen Christer Inde som jobbade mest för det. Och det gjorde han ju ett bra jobb, men sen kanske en del som inte jag tycker om som han gjorde, för det var han som egentligen var orsak till att lägga ner skolan här i Kristinehamn.
Så var det ju.
Ja, och hantverket där skulle ju väck. Körmakeri var ju i stort sett väck då. Men borstbinderiet, det såg jag an till att det försvann. Och det tycker jag var lite tråkigt.
Men det jag tänker på är ditt jobb som du hade då, höll du på och reste ända fram tills du slutade 88, eller?
Ja, det gjorde jag.
Och då anställdes det en kurator och sen var det färdigrest?
Ja, kurator
Anita
Holfeldt, ja. Hon var ju med ut med oss en del. Men sen hon blev ju stationerad på syncentral.
Ja,
sista åren förresten, då var vi också stationerade på syncentralen.
Byråkratin fick övertaget.
Ja, kan man säga.
Emot de mänskliga värdena.
Ja.
Och, ni måste ha varit med en förskräcklig massa både roliga och dråpliga saker under era resor.
Ja, definitivt.
Jag har hört tal om när du har blivit bjuden på kaffe som man inte dricker kaffe i. Lite
ja,
där,
ja.
Har du något kul episode?
Ja, det kanske var någon gång var på något ställe där jag fick sätta fingern i, den tog tag i kappen så fick en sätta in i fingern emot fatet så det lösade sig från kappen. Men sånt där har aldrig gjort någonting. Det var ju bara lite skoj. Eller som min farbror var hos, han slängde fram en limpa på bordet och så en lätt öl. Så här tar vi på luffarevis. Ja, men det var mycket så där han sen satt hemma vid köksbordet och diskutera.
Fick man inte så mycket elände?
Elände, hur då menar du?
Ja, alltså folk som får illa av sin situation.
Jo, men det var ju det vi försökte rätta till. Och ändra om. Jag menar, en person som kanske fick ett väckarur som ni kunde känna på. Eller en tumstock som ni kunde mäta. Eller ett måttband eller något sånt där som var uppmärkt. Det kunde räcka många gånger för att en person skulle komma igång.
Ja, om man tittar på dig själv så har du gjort ganska mycket saker som man inte... Jag tror att man gör som synskadad.
Men det är möjligt.
Ja, nej, jag har ju fått många historier berättade för mig om dig.
Ja, det blir många vilda historier
det,
också.
Ja, det blir att, det. Jag tänkte bland annat så rörde jag om när du byggde hus här uppe och,
ja.
I Kristinehamn och folk
vi byggde
hörde det snickra och small och såga och det var klarsvart.
Ja, vi byggde ju inte hus själv. Jag hade byggmästare så att däremot så rev vi formgjutningar och sånt där, alltså så var det.
Så det är sanningen om huset, du byggde det inte själv?
Nej, alltså. nej, jag är ju byggmästare.
Hade ju bra att sanningen kommer fram så här.
Ja, däremot sen när vi flyttade från Kristinehamn ut till Kväggen, ja, vi köpte ju det 71, köpte vi sommarstuga där ute. Den var ju inte elektrifierad heller. Den tilläggsisolerade vi ju. Det gjorde vi ju själva. Så byggde vi uthus. Det gjorde vi ju själva. Så att hammar och såg har jag använt mycket.
Du var också...
Och även plåtarbeten. För huset, när vi la tilläggsisolerade huset så... Satt vi på sådana här Gränges aluminiumplåt. Det gjorde vi själva på kvällar och helger.
Ja, det med friluftsliv och idrott och sådär har ju också varit ett inslag i din tillvaro.
Jag hann med lite där också.
Ja, du hann med lite där också. Det finns ju Det går också historier om Malte, får man ju säga.
Jaha.
Framförallt dina båtfärder ensam i en motorbåt.
Jag har aldrig åkt ensam i en motorbåt, nej.
Var det bluff det också då?
Ja, det är bluff. Däremot köpte vi ju båt alltså för att jag fick prova att åka vattenskidor hos en synsvag uppe i Åmotfors. Och när jag fick prova det, då köpte vi båt sen. Så, att,
så historier om att du hade en ledfyr på brygga, den är inte sann alltså?
Ja, ledfyr, det kunde la på bryggan när jag var ute och simma.
Ja,
som kom tillbaka till brygga igen.
Men du var aldrig ute med någon båt?
Nej, inte själv. Jag lite grann, alltså meta lite. Men då var ju inte mer än inom hörhåll.
Ja, så lite sanning var det?
Ja, det vet jag inte. Det är inte någon vidare sanning precis.
Men sen sprang du mycket också?
Ja, jag har gjort och skidor då.
Att du hade ju din son Yngve var väl med?
Ja, det var nog Anders egentligen som var mest att cykla.
Jaha.
Jag har ett diplom sätter på väggar där. På 5 för 6 fullföljda maraton.
Åh fan.
Och då cyklade Anders.
Stockholm maraton eller?
Nej. Gotland var jag 2 gånger och att Södertälje och ja, det var flera ställen och mycket väglopp som jag var sprang på då. Och då var jag allmänt att Anders var det mellanbarnet som cyklade och jag hade en repsump i pakethållaren och sprang vid sidan om.
Du har inte varit inne alltså, det, idag då, paraidrott. Du har inte varit med på handikapptränare, fanns ju fyrstad, salt, vad det hette på den tiden.
Nej, jag det ringde en gång och väljade att följa med på jag vet inte riktigt vilket land det var och springa. Men jag hade inget pass, jag hade ju jobbet så att jag avstod det.
Och skidor då, så det åkte du också?
Ja, jag åkte mycket skidor. Vi köpte en egen snöskoter och körde upp skidspår på sjön på vintern. Så då körde vi alltid upp spår. Så det hade folket runt om.
Och alla hade
glädje ut av det också. Så det var mycket som körde där.
Du var aldrig uppe hos Ville Fingal och körde något?
Nej, jag har inte åkt skidor, men annars var ju dit en del.
Ja, jag var uppe hos honom och åkte skidor, om man nu ska berätta en rolig episod.
Ja.
Då sa han, ja, du kan gå ut före, sa han, så börjar du, för att du kommer tillbaka till vägen och jag kommer ju efter då. Det var att det dröjde lite innan Ville kom, så jag åkte runt, jag hade åkt runt nästan hela. Där det liksom gick ihop.
Ja.
Och det finns ju bara ett ställe i hela det spåret där man kan krocka och där körde vi ihop. Ett enda ställe på, jag tror det var 2,5 kilometer.
Ja.
Så, att, ja, så kan det bli.
Vi körde upp spår på Kväggensjön. Alltid då. Det blir en 2 kilometer långt spår. Det körde jag när jag hade slutat jobbet 88 eller 89. Kristina fick jobb på sjukhuset och som sekreterare med där. Så då var jag ju själv där uppe och då åkte jag skidor på vintern. Då åkte jag ett Vasalopp lite drygt en dag på sjön. Det blev rätt många varv.
Du har inte åkt riktigt Vasaloppet?
Nej. Men däremot så tidningen Arbetet i Malmö, de skrev efter det, ja, det då hade jag sprungit maraton. Då skrev en reporter där att jag hade fått upp konditionen för jag hade åkt Vasaloppet. Jag ringde dit och talade om för dem, men jag har inte sett Vasaloppet en gång, jag har aldrig varit där heller. Men det är sådana där tokgrejer. som kommer.
Ja, ryktet ställer till det ibland.
Jo.
Någon slänger ut en mening och så drar de slutsatser.
Däremot så fick vi, jag åkte ju rätt mycket vattenskidor. Vi hade ju en 4 meters båt och sen 65 hästare på. Så han gick ju en 32 knop. Så vi körde runt på kväggen då åkte. Så då blev det anmält. Så att det blev länsstyrelsen inblandad i det. Men vi förstörde fågellivet. Och det var ju vass nästan runt om hela sjön, så det var ju ingen fara för fågellivet, men det fick de till. Men vi fortsatte alltid åka skidor ändå. Så det.
Ja, och kväggen, det tog också slut för några år sedan och så har ni flyttat ner hit till Kristinehamn igen.
Ja, det är ju.
Till Sanna.
7 år sedan. Det började på att bli, ja, vi hade ju veldning och på hemby. Vi fällde en hel del trä själva och tog hem. Jag kapade och klöv. Det började med att såga för hand och klöv med yxa. Men sen skaffade jag kapklinga och en hydraulmaskin och klyva med. Fick jag lönnartassarna klar för han tryckte 7 ton. Det lär inte fingrarna emellan.
När du tänker tillbaka nu på ditt yrkesliv som blev som synkonsulent, vad är det du minns, vad är det du kommer ihåg bäst?
Ja, det är ju egentligen folket som jag var hem till och som kom igång. Det var rätt otroligt. Sen arrangerade vi ju en hel del med kurs. Värmlandsföreningen och så vi ihop hade ju veckoslutskurs en gång om året i alla fall i Frykens strand. Det var innan det blev hotell där, så hade vi det.
Mm.
Och då bjöd vi in den synskadade med en anhörig. Och organisation stod för alla kostnader. Resor och mat och uppehälle. Vi kunde vara nu 20-30 i alla fall. Som var en sån där veckoslut. Och det blev ju en fantastisk sammanhållning. Jag brukar prata om det där ibland, att vi hade domkyrkovaktsmästaren i Karlstad var synskadad. Och han och hans fru var med på en sån där kurs. Och någon vecka efter kursen var slut så fick vi brev ifrån frua till honom. Och jag skrev att om vi hade den gemenskapen i kyrka som vi hade det veckoslutet, då skulle det vara helt otroligt. Och det säger ju det.
Ja, den gemenskapen finns ju fortfarande kvar i föreningen. Men det vi jobbar med idag mycket, som jag undrar lite om hur ni hanterade, det var ju det här med anhöriga, utbildning av anhöriga och få dem att förstå vad det faktiskt är att se dåligt.
Jo, de anhöriga. Ja, vi fick ju prata i så stor utsträckning som möjligt och kanske ibland gå på att de kanske gjorde för mycket. Jag vet särskilt en farbror på ett ställe där han åker sig inte själv med elmaskin, utan det är hojöra. Jag sa det då, så du låta skägget växa i så fall, för att det kan du göra själv, ansiktet hettar du alltid. Och det blir ju att han gjorde det sen.
Ja.
Så att, ja, men det är bara små saker egentligen. Det är många såna idéer som när vi hade de här kurserna och det, så vi hade ju någon ifrån Arbetsförmedlingen kunde vara med och ifrån Försäkringskassan och så här som vi tog in. Jag pratade med deras någon timme. Så här, så att kom på en del sånt där. Och sen såna små enkla grejer som jag tror inte för tänker på idag heller. Vad tar de alltså det här med att borsta tänderna? Vi sa på, vet du, en tjej som inte, det är bara några år sedan här, som hon sa med en eltandborste. Det går ju inte att få någon tandkräm på en eller tusen som är. Så sa att det sprutar in tandkrämen direkt i mun. Och kör med borsten sen. Men det är ju hur enkelt som helst. Du tar du på den där lilla tusen när du startar, då får ju den tandkrämen all världens väg.
Om man tänker på hjälpmedel, du pratar om tandborstar och tandkrämer, det är ju vardags saker, men vilket hjälpmedel tycker du är det bästa du har fått dela ut?
Ja, bit i käppen, en klocka, kanske kan säga. För att jag med klocka är ju rätt väsentlig, att den själv ska kunna avgöra vilken tid det är på dygnet. Än att fråga jämt. Det tycker jag är en styrka egentligen.
Hur var det med punktskriften för de här människorna du besökte? Var det någonting du försökte att leda in dem på?
Vi hade ju alltid alfabeten med oss. Och vi gick igenom skolan. Nu var ju Sture Wiklund och Alvar Vidén. Jobbar ju på Öppningsskolan där, så att vi gjorde ju punktskriftsalfabet i plast. Med punkter som var som stora som ärtor. Så nu hade vi ju delat ut alltså också. Det är så att det kunde komma in hur systemet fungerar. Så här, så att, och en episod, jag vet, vi var flickan var, kunde nog vara en 18 år. Det var med alfabet och en blindskriftsmaskin. Ja, vi pratade med henne på telefon då en hel del alltså. Och vi valde den en halv dag hos henne. Och visade hur det gick till att skriva och känna oss här. 2 veckor efter fick jag ett brev. I blindskrift alltså. Ifrån henne.
Det var helt tändning där.
Va?
Ja, det var helt tändning.
Ja, definitivt. Men det var en otroligt duktig tjej. Men då stannade jag inte kvar i länet.
Det brukar bli så när de har sådana begåvningsreserver.
Ja. Som nyblind så föräldrarna var väl lite försiktiga och sådär. Men hon var på mamman att hon skulle stryka kläder direkt. När hon hade förlorat syn totalt då. Så det skötte hon hemma. Innan hon kom igång, så var ju på skolan sen här också.
Om man jämför, så är det slutändan. Jag tänkte vi kunde komma till det. Du berättade ju många saker att folk började göra saker när du hade besökt dem och så vidare. Idag åker ju den som är synskadad till syncentralen på remiss från någon läkare.
Ja.
Och sen åker den till syncentralen och sen åker den hem.
Ja.
Jag tycker jag saknar just den här gnistan du talar om mot de här människorna.
Jag tror inte på den verksamheten ett dugg. Tänk att komma hem och sätta vid köksbordet och prata. Då har ju den som är synskadad, den kan ju bestämma på syncentralen. Det är ju syncentralen som ska sköta alltihop. Det är en väldig skillnad personligt att sitta och prata. Och okej, dagarna blir långa, men det går mycket.
Du tror att hembesökarna ger mer än de här enstaka besökarna?
100% mer. Det är ingen tvekan om.
Ska vi då...
Sen det är klart när att jag slutade 88. Det var ju egentligen... Det började på att gå så långt så att person i fråga var inte så noga med. Det var mer tekniken med dator och allt det här. Så att då ledsnade jag på det. Då började jag göra borstar istället.
Så när människan försvann i hanteringen då,
ja,
försvann du också?
Då försvann jag.
Ja, jag får säga tack för lite rolig lyssning.
Ja.
Och så får vi hoppas att någon hör det här i framtiden.
Mm. Det blir kanske förbannade.